Vi ber att du ska ta det vi har gett, det vi ger av våra medel och förvandla det in till det som du vill, Herre, för ditt Guds rikes utbredning, Herre. Vi ber om det. Tack att vi får ge tillbaka någonting av det vi får av dig. I Jesu namn, amen. Vi kan väl be för predikan också. Jag tänker det. Tack, Herre, att du är här tillsammans med oss. Att du älskar att tala till oss om vem du är. Om ditt verk, om din kärlek, om din vilja, Herre. Och vi bjuder in din helige ande just nu att röra dig bland oss. Vi ber om öppnade öron för ditt levande ord. Om öppnade ögon så att vi ska få se någonting mer av vem du är. Och om öppnade hjärtan för ditt eget bultande hjärta, Herre. I Jesu namn, amen. Värst var det surrar, Isak. Snyggt. Snyggt. Jag, för er som inte känner igen mig, så heter jag Marcus Fröding och arbetar som pastor här i församlingen. Jag har varit borta ett halvår ungefär. Jag har varit tillbaka några veckor, men jag har varit föräldraledig. Någon som tycker att jag ser lite äldre och tröttare ut, så kan det stämma. När jag öppnade kylen häromdagen så såg Bastian, vår tvååring, en sån här med turkisk yoghurtburk med den här jättegamla mannen på, så här, kolla pappa. Härligt med barn. Men det kan vara bra att veta i alla fall att från med september så har min tjänst i kriminalvården utökats med 20%, och det innebär att min, så att säga, församlingsdel har minskat 20%. Så nu har jag största delen på häktet och nya häktet, gamla nya häktet, och även på anstalten. Så där är jag liksom sammanlagt 65% nu. Men jag är väldigt glad för att fortsatt få ha tjänst här i församlingen också. Men det kan vara bra att veta. Var gärna med och be för det. Och en väldigt glädjande sak är att jag i och med det får nya kollegor. Bland annat Tess här nere. Det känns jätteroligt att få jobba tillsammans med Tess, som ju är medlem tillsammans med sin man Johan i församlingen här. Men har jobbat här också. Men har jobbat länge nu nere i Ystad på kvinnanstalten och även häktet där. Så hon har massa erfarenhet med in i det. Be för oss. För det som sker där. Vi ska gå in i predikan här. Och vi har ett tema för hösten. Sedan många år så har vi liksom satt upp det på väggen här, så att ni vet, om man vaknar mitt i natten och får frågan, så ska man veta vad det är för tema vi har. Blicken på Jesus. Vi försöker lyssna till och ringa in vad innebär det att leva med blicken på Jesus som gemenskap och som individer. Och de senaste veckorna här så har det handlat mycket om vilka vi är som gemenskap och vad det innebär att vara en församling med blicken på Jesus. För ett par veckor sedan så predikade Sofia om att vi är varandras bröder och systrar, att vi är familj. Vad innebär det? Att vi får liksom ny familj som troende, att älska varandra. Och förra veckan på församlingslägret så predikade Rickard väldigt gott och utmanande om att vara en gemenskap som liksom ständigt har plats för fler. Alltså det är något väldigt speciellt med församling. Att vi tänker att det liksom inte bara tar stopp. Så här, nu tyvärr så är det fullt. Hej då. Det tänker vi inte. Vi tänker att det alltid liksom finns utrymme för fler. Och det är något fantastiskt. Men det kan också vara något som verkligen utmanar oss och vår bekvämlighet och vår tanke. Så. Och det här temat idag, det krokar i det där. Det handlar om att vi har olika ryggsäckar. Ett par söndagar ska vi få prata om det här. Hur liksom tar vi emot varandra med våra olika ryggsäckar? Alltså det vill säga att vi har ju väldigt olika erfarenheter med oss in i den här gemenskapen. Och ganska snabbt kan man upptäcka att det kan ju krocka ganska bra ibland. Och olika saker tar sig uttryck på olika sätt. Och att det inte är så lätt. Hur gör vi egentligen gemenskap i allt det här? Hur tar vi emot varandra? Och vad består de här ryggsäckarna av? Men det är förstås liksom allt. Mycket gott. Våra erfarenheter, våra personligheter som har formats fram, våra gåvor. Och allt det där är ju gåvor till varandra på olika sätt. Men vi bär med oss mycket annat också. Och ett sätt att beskriva de här ryggsäckarna, eller där vi bär med oss. Ja, men det kan man göra genom att titta på det som Jesus befriar människor ifrån. Då kan man liksom få syn på vad det där kan vara. I Markus evangeliets sjätte kapitel så står det om hur Jesus samlar ihop sina lärjungar och sänder ut dem på liksom någon slags så här testrunda. För att de, precis som honom, ska få predika de goda nyheterna om att Guds rike är nära. Och vad är då de här Guds rike, vad är de här goda nyheterna? Jo, men enligt Markus så innebär det tre saker. I vers 12 och 13 så står det så här. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig, att de drev ut många demoner och att de smorde många med sjuka med olja och botade dem. Alltså ett sätt att beskriva det vi bär med oss är utifrån de här liksom tre aspekterna av hur Jesus befriar människor. Man skulle kunna kalla det för från synd, från sår och från bindningar. Allting är ett uttryck för Guds kärlek i Jesus Kristus till den här trasiga världen. Men det liksom upprättar oss på olika sätt. Och lösningarna är liksom delvis olika på de här synd, sår, bindningar. Sår och sjukdomar. Ja, men det behöver ju få läkas, helas. Lösningen på bindningar, det här att vara liksom bunden till... Ja, jag ska prata mer om det där, men vara bunden kanske till osunda vanor eller relationer eller sådär. Ja, men det är att bli befriad. Sitter man ihop så behöver banden brytas om det finns liksom osunda bindningar. Och lösningen på vår synd, ja, men det är ju omvändelse. Att vi med Guds hjälp börjar gå i en annan riktning och agerar liksom annorlunda. Tre olika sätt att möta de här olika typerna av saker som vi kan ha med oss i våra ryggsäckar. Och ett par söndagar nu så ska vi få lyfta det här med att vi har olika ryggsäckar och framförallt hur vi är en gemenskap som liksom herbergerar det här. Och också då hur liksom gemenskapen faktiskt kan vara en miljö som sätter människor fria. Och så vill vi nämna någonting om just de här tre specifika områdena, synd, sår och bindningar. Och idag så ska jag försöka säga någonting om sår och bindningar. Och nästa vecka så kommer Rickard predika kring det tredje området, synd. Mer så. Jag ska läsa en text från Matteus kapitel 5. Och det är från Jesu bergs predikan. Ni har hört att det blev sagt: du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det finns ett uttryck om församling som jag återkommer till ibland. Som jag tänker säga något viktigt. Och det är på engelska. Och det lyder så här: the church is not a museum for good people. It's a hospital for the broken. The church is not a museum for good people. It's a hospital for the broken. Alltså ungefär, kyrkan är inte ett museum där man kan liksom, ja, men, se goda människor, eller som samlar på goda människor. Utan det är ett sjukhus för de brustna och trasiga. Kyrkan är inte ett museum för goda människor. Det är ett sjukhus för de brustna och trasiga. Det vill säga, om jag kommer till en kyrka och upplever att wow, här är verkligen allas liv som en IKEA-katalog. jag vet inte om Mio-katalog, vi kan ha olika referenser där. Men allt är perfekt och alla verkar ha det bra. Wow! Ja, men då finns det anledning till misstankar. För hur känner vi egentligen igen en församling? Jo, men på att det är en gemenskap där vi inte gömmer undan vår brustenhet och låtsas som att allt är bra. För det är klart, i det här museet är inte allt bra. Det är bara att man kan vara bra på att gömma undan det. Eller hur? Utan där vi vet att det är inte vårt välordnade liv. Det är inte vår förträfflighet eller felfrihet. Att vi har alla rätt som gör att vi kollar in i museet för goda människor. Men att det samtidigt är ett sjukhus. En plats för upprättelse och helande. Alltså Gud har ett ärende. Gud har alltid ett ärende. Och det är hans stora glädje att få se människor komma ut i frihet. Få bli helade. Få försonas. Och Guds hjärta, det är liksom alltid också församlingens ärende. Sofia läste för ett par veckor sedan här Johannes 13. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Så som jag har älskat er, kolla på hur jag älskar er. Så ska ni också älska varandra. Och dessutom, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Alltså, och det där är ju speciellt. Alltså mitt i vår brustenhet. Då, mitt i, med alla våra ryggsäckar som tar sig många olika uttryck. Så är vi alltså kallade att vara en helande och läkande gemenskap. Man kan liksom fundera, går det där ihop egentligen? Där man liksom i vårt sätt att vara gemenskap kan lära känna Gud själv. Den här texten från Matteus. Hur ser det där ut? Men vad menar egentligen Jesus när han säger var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig? Vad hör vi då egentligen? Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Alltså det låter ju tröstlöst. Å ena sidan ska vi alltså vara ärliga med att våra liv inte är perfekta. Vara öppna med det. Att vi har ryggsäckar, jag vet. Å andra sidan så är vi kallade till någon slags perfektion. Eller vad menar han liksom? Ja, men vad står det i Lukas evangeliets variant av bergspredikan? Där står det istället för fullkomliga barmhärtiga. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Det verkar vara synonym här. Alltså vad är det för en fullkomlighet det är tal om här? Ja, men det är en fullkomlighet som tar sig uttryck i barmhärtighet. Det är Guds fullkomlighet. Barmhärtighet och nåd. Alltså den fullkomliga kärleken som Jesus ju först har talat om där. Som förmår älska till och med den icke-älskvärde. En kärlek som liksom inte är styrd av omständigheterna. Utan till och med kan älska fienden, ovännen, den jobbiga grannen. Eller vad det kan vara. Var fullkomliga som er far i himlen är fullkomlig. Det vill säga lev i radikal barmhärtighet. Gud är radikalt barmhärtig. Hans nåd är radikal. Och det är en sån miljö, och bara en sån miljö, vi liksom på riktigt vågar vara öppna med våra ryggsäckar. Och där den här liksom sårbarheten eller brustenheten i oss till och med visar sig kunna bli en resurs för andras frihet. I svagheten fullkomnas kraften, som Paulus säger, att Gud säger till honom. I tillfället där han känner sig svag. Och jag tänker att ett av de vackraste exemplen på det här som vi finner i Bibeln. Där vad som sker med en människa som möter den barmhärtigheten. Det är Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Jag ska inte återge hela den dialogen och så nu. Men vi förstår av berättelsen att hon har sökt sig till brunnen en tid på dagen då inga andra är där. Och ganska snart så sätter liksom Jesus fingret på det där. Han sätter ord på det som har skapat den skammen som fått henne att hålla sig undan. Nämligen att hon har levt ett gränslöst liv med karar, helt enkelt. 5 män har du haft och den du har nu, det är inte din egen. Krasst. Och det där mötet med Jesus, det slutar så småningom med att hon springer in i byn. Det vill säga i riktning mot alla som hon tidigare noggrant undvikit på grund av sin ryggsäck. Och dessutom så ropar hon, jag mött en man som sagt mig allt. Och så vittnar hon för alla om att han måste vara Guds messias. Alltså spontant så kan vi ju nog känna att det sista vi vill är att möta någon som säger allt om mig och mina förehavanden och vad som liksom ryms i min ryggsäck. Särskilt om ryggsäcken har varit hyfsat tung eller tung att bära på. Men för henne så blir det där mötet med Jesus det som förvandlar allt. Som sätter henne fri från skammen som gjorde att hon liksom tog avstånd från skuldbördan. Och som dessutom gör henne öppen med sin brustenhet och sin ryggsäck. Vi skulle kunna säga att hennes liksom brustna men samtidigt helade liv blir ett kärl där Guds levande vatten kan sippra ut åt alla håll. Hennes brustna men helade liv blir ett kärl där Guds levande vatten kan sippra ut åt alla håll. Det vill säga Jesus, han känner till våra ryggsäckar bättre än någon annan. Och mitt i den utsatthet det innebär att våra liv liksom ligger vidöppna för någon annans blick. Precis där vi är liksom vår sårbaraste punkt. Där omfamnar han oss och så säger jag älskar dig med evig kärlek. Den där platsen vi är liksom allra mest rädda för. Där det omfamnar Gud oss. Och bedyra sin kärlek till oss. Och för att upprepa en sak från förra fredagen på Bosarp. Har levt med det här lite också. Så får ju det där sitt djupaste uttryck på korset. Där liksom hela mänsklighetens dystra record, eller vad ska vi säga, ligger vidöppet. Mänsklighetens botten, lägsta punkt, måste ju vara när mänskligheten korsfäste Gud själv, livets herre. Och där, när det där ligger öppet, där omfamnar Gud hela världen och säger jag älskar dig, jag upprättar dig, jag är inte rädd för det där, jag tar det på mig. Och här tänker jag att vi har visionen för församlingen och församlingens gemenskap, att vara Kristi kropp på jorden. Tänk att ännu mer tillsammans få gestalta en gemenskap som inte får oss att gömma våra liv i skam. Utan som får oss att utropa, här har jag mött en gemenskap, en kärlek, en blick, en famn, en ton, en nåd som sagt mig allt. Som inte var rädd för min ryggsäck. Utan som i djup barmhärtighet hjälper mig att få syn på vad som förminskar mitt liv. Vad som håller mig tillbaka, om det är synd eller bindningar. Eller sår eller vad det kan vara. Och som till och med låter min brustenhet bli ett kärl. För Guds kärlek ut i min omgivning. I en sån läkande och barmhärtig och på det sättet fullkomlig miljö så är det också lättare att urskilja vad som finns i min ryggsäck. Är det sår eller bindningar eller synd? Och det här är ju egentligen väldigt mycket själavårdens frågor. Vad är det med den här människans berättelse? Liksom, om man ska försöka lyssna igenom sådär. För det är lätt också att den där blandas samman. Så jag vill säga något kort om det här med sår och bindningar. Innan vi ska be tillsammans och fira nattvard. Men jag vill liksom först teckna bara det här. Vad ska man säga? bilden av vad vi som gemenskap kan få vara. Och att liksom, det är också mycket som sker bara i att få vara en barmhärtighetens gemenskap. Där kan också mycket frihet bara komma till. Men så kan det också finnas saker som kommer upp som också kan få vara bra att ta i själavård till exempel. Och det är liksom också ett annat sammanhang som kompletterar allt annat. Och när man talar i själavården om sår så kan det vara av olika slag. Det kan handla både om sånt som vi liksom själva har del i våra liv och sånt som vi utsatts för av andra. Och i många situationer så kanske det oftare är våra sår snarare än våra liksom synder som känns mest påträngande. Sår gör ju ont. Det gör ju ont med ett sår. Och dessutom så lever vi i en tid och många brottas med sin självbild. Och då kan många gånger skammen eller den här känslan av att inte liksom duga, att inte kvala in, upplevas som betydligt mer akut än saker vi liksom sagt eller gjort eller tänkt fel. Och utifrån det här så kan ibland två situationer uppstå. Det första är att vi liksom bagatelliserar synden, den synd som faktiskt finns i våra liv. Eftersom vi upplever skammen och vår liksom dåliga självbild som något mycket värre. Och så börjar vi liksom be om, vad ska man säga, vi ber om förståelse istället för förlåtelse. Och det kan man också fastna i. Man kan fastna i att man liksom mest av allt bara vill ha förståelse. Fast man ibland kanske skulle bli fri genom att få be om förlåtelse. Men det andra är att vi kan få kyrkans tal om synd om bakfoten och liksom vänder på det så vi börjar be om förlåtelse för våra sår istället för våra synder. Men sår ska vi inte be om förlåtelse för. Där ska vi istället be om att verka för helande. Det andra området, det är olika former av bindningar. Vi kanske inte talar om det här så ofta, men de kan ju vara av olika karaktär och då är de också bra att liksom skilja från de andra. Det finns förstås goda band. Man kan prata om att man har liksom relationsband. Det kan ju vara goda band till ens föräldrar eller goda band förhoppningsvis till den man är gift med. Där har man ju tydliga band så, som har liksom med vår unika relation att göra. Men så kan ju både de och andra relationer också innefatta negativa eller osunda bindningar. Det kan handla om personer som på ett liksom orätt sätt har dominerat oss, om destruktiva mönster från där vi kommer ifrån. Det kan handla om tankemönster som sitter liksom djupt och som på något sätt gränsar oss eller begränsar oss, krymper våra liv. Det kan handla om mobbing. Det kan förstås handla om övergrepp och då finns det förstås av olika slag, fysiska, psykiska, andliga, sexuella, olika övergrepp. Och hur upptäcker man de här negativa bindningarna? Ja, men det kan man ju behöva få, det kan vara ett arbete verkligen för att få syn på det. Men det kan vara att man börjar reflektera över sina egna liksom reaktioner i olika situationer. Typ så här, trots att jag varit gift sedan 10 år så kan jag inte fatta några viktiga beslut utan att fråga min mamma. Det är väl sånt, en sån bindning. Jag är liksom självständig, det är tydligt, jag har varit gift så här länge, men det är liksom ändå mammas ord som väger tyngst. Det kanske man skulle behöva jobba med och det kan man få bli fri ifrån. Eller att man liksom upplever att bara jag tänker på den här personen så får jag panik. Där kan det också finnas ett band som behöver liksom få bli fri ifrån. Eller den här personens ord förföljer mig fortfarande. Något liknande. Så. Och när bindningar som de här kommer upp till ytan så kan det vara bra att vara lite uppmärksam. Så det är liksom en uppmuntran. Bara vara liksom också lyhörd inför det och att det finns möjlighet att få också lyfta dig i själavård. Och det här med frihet från bindningar till andra människor eller till illasinnade ord eller omdömen eller vad vi ska kalla det kan vara en process. Men det kan också vara så att det första steget ofta handlar om förlåtelse. Att få liksom förlåta de som har gjort oss illa. Så att det är någonting som klipps av där. Och att Jesus också på något sätt tillåts komma in i våra liv och klippa de banden. Han har kommit hit för att ropa ut frihet för de fångna. Ge dem betryckta frihet, som man säger i Lukas ord från Jesaja. Vi ska gå in i bön och nattvard. Vi ska sjunga någonting först kanske, visst är det så. Men jag tänker att om du upplever någonting av det här, anar att något av det här finns i ditt liv och att det liksom skulle vara bra att bara få lyfta det, så är du välkommen dels att söka förbön, men om du tror att det skulle vara bra att få samtala med någon också, så gör det. Vi pratar inte om de här liksom områdena så ofta här framifrån, men vi ville liksom lyfta det i samband med det här. Att vara en barmhärtighetens gemenskap. Det är våra ryggsäckar, inte något vi behöver liksom springa ifrån, utan det vi kan få faktiskt våga lyfta det som begränsar våra liv. Jesus vill frihet och det finns mer frihet. Vi ber. Tack Jesus att du har gett oss exemplet framför alla. En kärlek som förmår älska rakt genom olika omständigheter. Och att du inte räds våra liv. Räds det vi bär med oss, det vi har. Det vi liksom själva kanske till och med vill fly ifrån ibland. Och jag ber här att vi skulle med blicken på dig få vara en gemenskap som eller fullkomlig bemärkelsen radikalt barmhärtig med varandra. Vi skulle få gestalta det tillsammans i gemenskap med radikal nåd. Där vi får känna tryggheten att komma med våra liv som de ser ut. Jag ber just nu för de som kanske liksom känner sig på något sätt träffade eller manade i det här. Att få lyfta någonting i sitt liv. Plocka fram något i ryggsäcken som man känner sig. Det är dags att få bli fri från det här nu. Det är dags för liksom också läkedom från det här. Så ber jag om att din godhet och din nåd skulle få omsluta dem just nu. Jag ber om mod. Jag ber om mod också att söka själavård om det kan vara så här. Tack för det som du gör i vår gemenskap, i vår brustna gemenskap herre. Människor som har allt möjligt med oss herre. Tack att du kan verka och låta det här få vara en gemenskap som också blir helande, som kan få se människor komma ut i frihet. Vi tackar och prisar dig för det. Det är fantastiskt, du är fantastisk. Vi ber så i Jesu namn, amen.